I skyggen av korona herjer akkurat nå verdens største meslingutbrudd I den demokratiske republikken Kongo. Vi I Leger uten grenser klare til å vaksinere tusenvis av barn mot dette dødelige viruset, men vi trenger din hjelp. Du kan bidra til å redde liv og beskytte barn mot meslinger ved å vipse til 2177. 50 vaksiner koster 180 kroner, men du velger selv hvor mye du ønsker å gi. Uansett, tusen takk for støtten. Vips til 2177.
En podcast från Aftonbladet.
Du lyssnar på podden av Trus med mig, Helena Trus. I have to get my act together. I've loved like a man for so long with my heart. Men hörni, välkomna.
Tack så mycket.
Vi sitter I ett konferensrum på Sveavägen med konstiga horn på väggarna.
Ja, härligt.
Ja.
Ja, de var lite läskiga va? Det brukar ju vara en älg attached to it eller något, men det är ju så här dödskallar på.
Ja, det är det där. Men vi sitter ju på det här kontoret lite av en anledning som ni precis har varit ute och rest tillsammans till Kambodja som en del av en kampanj med UNICEF och Pampers.
Ja.
Men ni kan väl bara liksom vara liksom stannade kvar hos er efter att ni kom hem, för det var ju bara några dagar sedan.
Ja, alltså det har varit en otroligt omtumlande resa för att man har följt såna här välgörenhetsgalor på tv och sett de här inslagen från fattiga byar och gråtit såklart och blivit berörd och skänkt en extra slant. Det tycker jag är det positiva med sånt här, att man öppnas upp ögonen när man ser en sån här sak och blir verkligen medveten om att, vad som pågår där ute. Och det är det vi har fått göra, att vi har fått se det själva på plats. Och det är otroligt starkt. Och jobbigt och berikande på samma gång. För vi hade turen, kan jag ju nästan säga, att de här barnen och mammorna som vi träffade var jättefattiga. Men de var friska. De var inte sjuka och de var inte ledsna. Vi har inte sett ett enda barn som har gråtit egentligen, förutom när de fick vaccinationet, och det var ju en positiv sak. Utan vi har sett så otroligt mycket kärlek i de här byarna och faktiskt hur glada de här människorna är trots att de har så oerhört lite.
Och det är stelkramp som ni har, det vaccinet som ni har varit med och delat ut? Eller?
Precis, kampanjen är ju så att om man köper paket blöjor då så går... Så hjälper UNICEF till med ett vaccin som är stelkrampsvaccinet.
Blir mer från Pampers.
Ja.
Nej, men som man inte
köper. Ja, inte vilka som helst. Ja. Nej, men det är sant. Det är sant. Ja. Och den här kampanjen börjar i oktober och slutar i december. Så det är bara under en viss period. Så det är inte alltid så. Och det som är så viktigt med stelkramp där nere, det är ju att just under förlossningen så är den största risken för att få stelkramp om du inte har tillräckligt med hygien. Och jag menar, de här människorna, de bor I små, små byar. Det finns inga skolor, det finns inga sjukhus, det finns ingenting. Så att för det första har de ju aldrig lärt sig. Du vet, att de ska föda barn, det är ingen som talar om för dem. Det finns ingen mödravård som de går till. Så att de kör ju på gamla traditioner då, och där det är allt från att skära av navelsträngen med någon slipat bambirör med massa bakterier såklart. Och så lägger de aska på såret på mamman och barnet. Och sen över det lägger de spindelväv och så avslutar de med kobajs. Ja. Och du kan tänka dig själv hur många bakterier som går in i det här såret. Så att stelkrampsvaccinet dels gör ju otrolig nytta mot de här dödliga bakterierna. Och sen får de även undervisning. Alltså det är inte bara att man åker ut och ger dem vaccin, utan man åker ut och samlar alla blivande mammor och alla kvinnorna I byn egentligen och förklarar för dem att, hur en förlossning går till och vad är viktigt att tänka på och sådär. Och att de här gamla traditionerna och sederna är faktiskt inte bra alls.
Så pengarna går inte bara till vaccinet, utan det går till alltså färden till byn också.
Färden,
Vad heter det? Ja, färden.
Alltså till byn.
Och sen utbilda alltså kvinnorna så att de får lite mer...
Ja, och berätta om den här första byn, hur vi tog oss dit. Det var ju helt... galet.
Ja, det var rätt jobbiga transportsträckor jag förstått, eller?
Ja, så tur att vi hade bra bilar, för att deras vägar är ju Nej, men det är helt, alltså de är så gropiga så att det, jag tror mitt huvud slängdes.
Mm, det är ju regnperioden nu också, så det, har ju, det blir otroliga gropar när det regnar, leriga vägar.
Och sen åkte vi över två, vad heter det?
Floder. Först en flod med färja. Och sen åkte vi, alltså det var som att vara med i en Indiana Jones-film, du vet, när man åker i djungeln och på så här smala träbroar och över liksom bäckar. Och
jag var tvungen att hoppa ut bilen ibland för att de skulle åka upp, alltså för en jättebrant lerig backe.
Mm.
För att bilen liksom antingen kunde välta bakåt eller åka ner i sjön. Alltså det var liksom ganska riskabelt. Liksom.
Så att ni var rätt rädda när ni åkte, eller?
Nej, vi klev ju ur då.
Och så fick jag gå över så här en planka som såg ut att kunna brista när som helst.
Nej, men då kommer vi liksom med stora jeepar, fyrhjulsdrivna. Hur ska de ta sig över? De har inte ens en bil. Nej. Och sen så sista biten fick vi gå. Och sen var det en liten flod till. Där vi åkte en liten flotte liksom.
Mm. Som vi trodde skulle välta.
Ja, ja, den var kanoten. Ja. Nej, men så att, tänk dig själv. Du vet, man tänker så här. Tänk att vara i den här byn och så händer något. Att barnet ramlar eller skär sig eller någon. Ja, vem ringer dem? Nej, ingen, för de har ingen telefon.
Plus att de vet inte ens hur de ska göra.
Nej. Hur åker man till sjukhus? Nej, det går inte. De har ingen möjlighet att ta sig ut. Så att det är sådana saker som man blir berörd. Så att
jag kan säga, de flesta är ju ganska rädda för att åka till sjukhus. För dem är det främlingar. Liksom. Så att det är oftast de äldre mammorna som bestämmer hur mammorna ska föda.
Okay.
Att antingen så föder du på sjukhus med främlingar eller så föder du hemma här liksom med folk du känner. Och då, de har ju inte tillgång till liksom saker som de på sjukhus har. Så de är liksom helt, de vet liksom inte vad som egentligen är rätt och fel.
Ja. Hur kommer det sig att ni gjorde det här tillsammans?
Vi fick en förfrågan av Pampers och UNICEF och ta del av den här kampanjen. Och då, jag vet att många på bloggen säger, men gud, vad gör ni för nytta där nere? Men vi gör ju, det vi gör är att vi sprider ju budskapet. Liksom. Mm. Och det är ju så att när folk ser det med egna ögon så... Jag kan tänka mig att folk är lite så här... Man är kanske blasé, man går inte in på UNICEFs sida varenda dag, för det ligger ju också en massa filmer ute. Men om det här sker under en speciell period så kan vi då som två offentliga personer skriva om det på våra bloggar och att man tittar på filmer, så blir man ju faktiskt medveten om att det här händer. Och då får man ett uppvaknande och förhoppningsvis då gör en insats.
Mm.
I det här fallet då köpa paket blöjor, om man ändå då är småbarnsförälder. Men nej, men självklart är det, man tänker så många tankar. Och framförallt, jag beundrar alla dessa människor, inte bara UNICEF utan alla hjälporganisationer, som tar reda på de här byarna, var de finns och åker dit och allting. För att
alltså de är väldigt
engagerade
och fokuserade på att hitta alla byar. Liksom. Mm. Även de som är längst bort, som de måste rida på kameler till. Mm. Alltså de struntar inte i en by bara för att den är långt bort. Liksom.
Ja, men det som är häftigt med den här kampanjen, det är faktiskt att tack vare den här kampanjen har pågått sedan 2006 så har de utrotat stelkrampen i mer än 15 länder.
Mm.
Det är väldigt, väldigt mycket. 300 miljoner vaccin har delats ut. Tack vare bara att den här kampanjen. Så att det gör verkligen nytta. Det gör ju.
Mm.
Och jag menar, jag sa det som mamma. Mm. Man är så himla nervös. Har du barn?
Nej.
Nej, okej. Okay. Men när det händer, eller om det händer, eller inte.
Ja.
Så vet man att när det är dags att föda så är man ju livrädd för smärtan och för att det ska hända någonting. Och då kan jag tänka mig den ångesten de har där, när det är i stort sett 50% chans att överleva för mamman och barnet.
Ja.
Det är okay, så stor är dödligheten. Liksom. Ja. Och den dödlighetsrisken blir ju betydligt mindre då med det här stelkrampsvaccinet som ger skydd under förlossningen och även efter. Så att det, ja, för oss har det ju betytt jättemycket att se det här och förstå vad man kan göra för hjälpa.
Ja, hur tänker du då? Du som inte heller är mamma än och liksom får liksom ställas inför en helt annan verklighet som...
Nej, men alltså, det här har varit min dröm hur länge som helst. Jag sa det förut att jag har sett två drömmar i mitt liv, och det är att bli mamma och att alltså, så här, få åka på sån här resa.
Mm.
Så att det här var... helt underbart att få vara med om. Och jag är väldigt känslomässig som människa, så även ifall jag inte är mamma och inte berörs så av barnet eller så var jag nog den som blev mest berörd av alla.
Mm. Och du var också den absolut som engagerade sig mest i barnen. Alltså Bianca var helt otrolig. Mm. Du lekte, alltså var en by var, jag tror du lekte i 2 timmar oavbrutet med alla barnen.
Jag lekte med, alltså. Men jag lekte till, liksom, till svetten bara rann i ansiktet.
Hon bara, du vet, hon kastade sig på den här leriga marken där hundarna går och vildhundarna går och bajsar liksom, mm. och där det är lerigt och,
mm. och så var någon som
och så bara kom så här 10 ungar och bara kastade sig över Bianca också. Och säkert flera i vårt team bara, oh, gud, det här är löss och det här är sjukdomar. Men du verkligen, du brydde dig inte.
Nej, men jag tänkte, alltså, jag har ändå en dusch och gå liksom tvätta av mig efter. De har inte ens det. Så om jag kan leka med dem i 2 timmar, för jag antar att de inte har mammor som orkar leka med dem, för de har jobbat hela dagarna. Mm. Så kan jag leka med dem, alltså 100%, och sen kan jag bara gå hem och duscha av mig. Det är...
Sen var det lite kul för att... Man kan såklart, man får inte ge dem specifika presenter så, för att det är svårt när man inte vet exakt hur många barn det är allting. Men vi hade ju med oss bollar och hopprep och sånt där som de kan leka med tillsammans allihopa. Och vi startade igång flera lekar och bland annat vi körde bro breja och under hökens vingar och små grodorna körde vi.
De bara, vad
sjunger de? Ja, de bara, vad? Nej, men och jag tror faktiskt, eller min förhoppning är att när vi har lämnat den här byn så har de lärt sig de här lekarna och att de kanske kan leka dem med varandra, förstår du? För att det...
Ja, de står antagligen just nu och leker med våra hopprep.
Ja, men jag tror det. De tyckte lekar. Att det var jättekul att göra under hökens vingar och de här liksom. Och de
så lärde vi dem att räkna så här, 1, 2, 3 och så sprang de och mot varandra.
Så att, ja. Så att det kändes, när vi lämnade, de stod inte och grät och var så här, oh, I wanna go with you, utan de har sin familj där, de har sina mammor och pappor som de älskar och de... har otrolig gemenskap och i byarna. Men däremot så tror jag att de kan nog liksom, ja, komma ihåg de där galna svenskarna som var här och lekte med oss och fortsätta leka de lekarna, hoppas jag.
Mm. Ja, men det är klart, det är ju deras verklighet. Vi tror ju alltid att de ska veta exakt hur vi har det och kunna jämföra. Men nej. Det finns ju inte.
Nej, men de var helt fascinerade av alla bilar och alltså av alla telefoner. De har aldrig sett. De var inte så många speglar där liksom. Så de fick filma sig själva när man vände kameran på en iPhone. Så att de filmade sig själva och de var helt så här, du vet.
Och jag visade klipp på min Theo när han åkte skidor liksom. Och de bara, jag vet inte om de fattar vad det var, men
men och ni visade dem hur en selfie funkar.
Ja. Jo, vi tog selfies med dem såklart. De tyckte det var jättekul.
Men hur kändes det att komma hem då?
Alltså jag är så, jag har ju, alltså man har inte varit bortskämd, men man är ju bortskämd när man tänker på hur de här har det. Men nu, jag kom in och bara, shit, vi har en ren toalett, alltså som vi liksom kan spola, som är fräsch, vi har liksom rinnande vatten, vi har en dörr till och med. Alltså vi har ett, alltså man har ju hört uttrycket, man ska vara glad att man ens har tak över huvudet. Men man har inte riktigt, jag har inte riktigt så tänkt så, men alltså nu, man ska verkligen vara glad att man har tak över huvudet, att man har mat och... Jag tänker på dem hela tiden.
Men var det här en resa som du liksom behövde, så att säga, för att få lite perspektiv, eller?
Alltså, jo, men jo, kanske. Man är ju den åldern när man så här...
Ja, för Bianca blev det också väldigt kontrast, för hon kom direkt från New York på en sån här shoppingresa.
Nej, men alltså jag tror inte jag behövde perspektiv, för jag är ganska glad... Alltså alltid varit ganska glad över det jag har. Och mamma har varit ganska så här mån om att berätta till folk som inte har det bra. Ni ska vara glada över det ni har och sådär. Men absolut, det satte en i sjukt tankeställning liksom.
Ja, jag tror framförallt att du blev lite sugen på att åka och hjälpa barn.
Ja. Nej, men jag ska adoptera 100 ungar och jag ska starta barnhem. Alltså jag vill göra allt liksom. Ja.
Nu är du sugen på egna barn också?
Ja, men jag ska ha 5 barn, så det är den planen som har varit sen lite.
Ja, och du vill börja nu, eller?
Ja, snart.
Ja. Ja, men det är väl, för det har jag hört att du har sagt i min intervju också, att du tittade på liksom dina föräldrar och allt du ville ha, för ni var en stor familj, många syskon. Och du har ju många barn.
Ja, nej, men, men alltså jag älskar ju, alltså jag, mina syskon, det är så himla kul i vår familj. Så jag kan inte tänka mig att skaffa få barn, utan jag vill ha en stor familj som jag älskar att umgås och jag tycker det är roligare att vara med familjen än att vara med.
Ja, men det är tänkt på att ni verkar umgås extremt mycket. Familjen.
Ja. Oh, gud, ja.
Ja, men det gör vi faktiskt. Mm. Och det är jag väldigt glad och tacksam för. För det är inte alla som gör det.
Nej, men sen jag tror jag att alla gillar varandras vänner också. Mammas vänner är mina vänner. Och mina vänner är min brorsas. De älskar, de gillar också att umgås. Och alla umgås liksom med varandras vänner utanför också.
Mm. Och jag är väldigt förtjust i barnens pojk- och flickvänner. Och de är...
Har du alltid varit?
Ja, ja alltid. Ja, men ja. Ja, ni har... Bra smak.
Men det här är min första pojk.
Ja, i och för sig. Så för dig har det inte varit så mycket.
Och Benjamin.
Och kanske sista.
Ja.
Eller alltså att
nej, men exakt. Och Benjamins flickvän är ju första, så det är inte så att...
Ja, och vi åker på semester ihop och allting. Och de här flick- och pojkvänner blir ju som en del av familjen också. Liksom. Så att, nej, men det är vi har väldigt, väldigt roligt tillsammans. Mm. Och för mig och Bianca så var ju den här resan så otroligt fin att få göra ihop också. Som mamma och dotter. Eftersom vi träffade många unga mammor och så. Många av de tjejerna som väntade barn var ju Biancas ålder och sådär.
Ja, men plus att jag är väldigt mammig av mig. Så att det hade varit jobbigt att vara själv där och liksom börja gråta och inte, alltså, förstår vad jag menar?
Jag förstår vad du menar.
Ja, du behövde mamma på plats.
Nej, men det var nog skönt.
Ja, men det tror jag också.
Men hur skulle ni liksom beskriva er relation?
Turbulent.
Ja. Ja, absolut. Jag har inte alltid.
Men vi delar samma intressen.
Och det har också orsakat många bråk. Vi hade ju en period i tonåren när vi rök ihop konstant för att jag var irriterad för att Bianca
mammas garderob var min
garderob. Ja. Så att där tyckte Bianca att hon kunde gå och plocka fritt och mina smycken och mitt smink och hennes kompisar kom hem till mig och bara, nej men inte det min jacka? Ja, nej, är det? Ja, den är jag har fått av Bianca. Nej, men så absolut har vi haft. Jag har gått igenom jobbiga tonårsperioder och du var trotsig. Nej, men det har varit mycket. Men vi har liksom kommit ur den där jobbiga fasen. Idag har vi en jätteskön relation. Och vi kan verkligen prata om allt.
Ja.
Vilket är...
Ja, alltså... Jag tror vår alltså relation bygger väldigt mycket på alltså humor och vad ska man säga, ärlighet. Jag skulle aldrig kunna hålla någon hemlighet för mamma. Och om det är något jag vill berätta så är det mamma jag berättar det först liksom, innan jag berättar för någon annan. Alltså,
men berättar du verkligen allt?
Ja, men jag berättar allt.
Ja, det gör du faktiskt. Idag gör du det. Men på den tiden när det var fester och sen när man var borta, då...
då jag är ihop någon historia.
Ja, kanske. Fast du var ändå så här, man bara, men... Vad tänkte du på när du hade den där festen? Ja, men alltså, ärligt talat, vet du hur populär jag är på YouTube? Alltså, den här festen kommer ju folk prata om.
Vadå, du hade hemmafester?
Nej, men de nymarna alltså, som mina hemmafester är legendariska. Alltså, jag hade konstant hemmafester. Och min storebror, inte Benjamin då, men... Nej, mamma, hon är borta alltså, hela vintern är hon på julturné och hon är borta väldigt många helger.
Det är då.
Nej, men alltså, nej, men på helgerna, precis, men på helgerna så åker hon ju bort på julkonserter.
Då var de så pass stora så att de tyckte, men gud, vi klarar oss själva.
Nej, mormor och morfar skulle passa oss och då ringde jag upp dem och fixade så att vi behöver ingen hjälp, jag ska inte vara hemma.
Jag hade styrt upp så att de skulle komma ut och bo med ungarna och sen ringde jag och kollade hur det går. Va? Nej, vi är inte där. De sa att de skulle sova hos kompisar. Jag bara, oh god.
Och då hade du fester?
Ja. Stora.
Men sådär så att du liksom rev hela huset eller?
Nej. Alltså det har varit väldigt, alltså...
Jag kan säga att de har bra kompisar.
Precis. Men det var många kompisar.
Kanske var lite för många människor i huset.
Men det var inte så att... Ja, men... Mest var väl upp mot en 100-150 liksom. Det var...
Av dina närmsta?
Av mina närmsta bästa kompisar.
Åh, herregud. Nej, så det är så skönt att den tiden är över. Att vi nu... Nej, nu är du bara hemma och hjälper till istället.
Men det har jag alltid gjort. Ja. Det är ju till och med Theo. Han älskar ju så här diska och hjälpa till och dyka bord.
Ja, det. Jag har varit väldigt mån i och för sig med mina barn att ni måste hjälpa till. Kanske också att jag har varit ensamstående.
Ja. Men jag tror det är därför vi är så tajta också. För vi gillar att laga mat tillsammans och baka ihop. Jag bakar för sig inte, men du och Theo.
Du tittar på mig.
Ja. Nej, men så här, vi gillar att kolla på tv ihop och fika ihop och... Så det är det som också, då blir det inte så här att du behöver tjata på att vi ska hjälpa dig att städa, för att vi gillar att göra ihop liksom.
Verkligen.
Men ni är ju ganska liksom öppna på sociala medier och bloggar och sådär. Och de har ju kunnat följa, men ni har ju berättat om att det har varit bråkigt och har det liksom, är det den överenskommelsen ni har gjort att säga, men det är okej att skriva det? Eller ni har liksom bara...
Alltså när jag är arg, då skriver jag om det liksom.
Ja.
Ja, Bianca är nog mer sådär. Jag är ju mer mediatränad och allting. Och jag skulle önska att jag kunde var mer öppen egentligen på bloggen. Och just om sådana här saker som folk kan liksom få hjälp av sin egna. Men det hamnar ju skvallerpressen liksom. Och det är inte där man vill vara. Så att... det är ju det som är tråkigt om man är i vår situation liksom. Men jag vet det, de inläggen som vi skrev liksom, det var, vi fick ju jättefin respons från läsarna för att tonåringarna förstår Bianca och tonårsmammorna förstår mig.
Men gud, nu låter det som att de hör av sig till mig bara, vi förstår det, vi vill också ha fester.
Nej,
men, alltså,
men
vi har ju ett andra problem än bara att jag har haft fest liksom.
Ja, du kan ju ha varit där och kunna skriva när du har mått dåligt och sådär. Och det är ju jättemånga tonåringar som gör det. Så att
ja, jag har fått massa brev om att folk, tack vare att du skrev så för, liksom, har jag också vågat man kanske berätta för någon eller...
Ja, och det tror jag vi tycker båda överhuvudtaget, att jag gillar inte det där när man ska ha en sån här perfekt bild i vare sig bloggen eller media, att allt är så himla perfekt, utan jag tycker det är nyttigt att kunna skriva ibland att det är det faktiskt inte. Och jag blir nästan provocerad när jag träffar folk som har barn och man frågar... jag bråkar mycket. Nej, de har aldrig bråkat. Alltså mina barn bråkar aldrig. Och jag bara, what? Det kan ju inte hända liksom. Herregud, jag ställde ultimatum till mina föräldrar när jag var tonåring att antingen flytta Niklas eller jag, för jag tålde honom inte liksom.
Asså.
Ja. Och idag är vi bästa vänner.
Ni bråkade så mycket.
Japp.
Vad var det som...
Men han var ju jobbig och reta mig och hela tiden. Så att det, alltså...
det gick inte vara under samma tak.
Nej, vi hade en period som var jättejobbig. Och det, jag tror att de flesta...
Hur kom
flesta,
ni ur det då?
Han flyttade.
Han som flyttade.
Ja. Nej, men alltså man märker att det är som Benjamin som är världens snällaste och gulligaste allting. Men jag märker ibland så tonklingar det till. Då kommer den där lilla 16-åringen liksom. Så märker man, hopp. Nu kommer den här tonårsfasonerna som jag kallar det för. Men det är bra, då har jag, nu är vi tre mot en. Då kommer vi hjälpa Bianca och Oliver till.
Sen får ni gå igenom allt igen när minskningen blir tagen.
Ja. Han är ingen par det ännu, så kommer inte bli någon fester med honom i alla fall. Det är skönt.
Benjamin
är.
Nej, han är i helvete.
Han är förbi den tiden, ja.
Nej, förbi, han gillar inte. Han har aldrig gillat. Och, alltså det är inte så att han ljuger för oss. Alltså, så, men han sa, nej men det vet alltså, för jag känner typ Benjamin bättre än vad han känner sig själv. Men han gillar liksom inte att... Han har sagt det, han bara, tycker inte, vad är det som är så roligt med att festa? Han gillar mer att hänga med 60-åringar som typ Steff och prata gamla filmer.
Han hänger
liksom.
Med Staffan Törnqvist eller?
Ja, de är ju...
De blev ju bästa kompisar efter Let's Dance.
Ut och ta middagar och åka med hans båt. Och... Men han har alltid varit lillgammal.
Men ska bara göra så här. Jag vänder den lite mot dig så, och den lite mot dig så här.
Kan jag hämta kaffe?
Alltså, vi låter det samma.
Vad säger du?
Vi låter det samma, eller?
Nej, jag bara tänker att ni vill ju sitta lite vända mot varandra sådär. Så.
Jaha, nej men gud, varför har man inte kaffe i den? För det känns mer naturligt. Eller?
Jaha, blev
det... Men det är andra gången som jag går och fyller på.
En liten kaka.
Nej men jag kanske inte ska sitta och äta mandelskor.
Ja, det gör du då, måste jag. Do it. Men jag tycker vi ska köra några moment. Vi skulle kunna börja med, det här är ju sån här klassisk grej, men googlar ni själva?
Ja.
Jag googlar bara bilder, för att det är väldigt bra när man ska göra blogginlägg och behöver någon gammal bildfunktion. Men jag sitter absolut inte och googlar mig själv på någon jäkla sida där det står skvaller och sånt där.
Nej.
Jag är helt ointresserad av.
Bianca?
Nej, jag googlar också bara bilder. Som, alltså, på en bloggen om man har varit på något event eller så.
Vi ska bara, det är några så här rubriker som har dykt upp när man, det är ju, förändras ju så mycket när man googlar. Men just när jag googlade idag så liksom några artiklar som dök upp på er som jag tänker vi bara ska kolla på rubrikerna och så får ni prata om det. Och en var då, jag var en idiot, säger du Pernilla. Och det handlade om ditt shoppingberoende. Berätta.
Nej, men jag har ju alltid varit intresserad av kläder väldigt mycket. Så att en stor del av min shopping har kanske varit befogad också, eftersom jag har det yrke jag har. Och man måste shoppa scenkläder, shower eller så. Men absolut så kan jag se idag att när vi var på semester så tillbringade alldeles för mycket tid inne i butiker och stod och prova. Och jag kunde åka till Spanien och var inne på Zara en hel dag. Man bara, men jag kan gå in på Zara i Stockholm istället.
Nej, men hon var sjuk. Alltså, du kom hem med 10 kassar varje dag liksom, och shoppade på nätet. Verkligen. Och...
Ja. Mm. Nej, men... och sen så... så var det faktiskt tack vare att jag fick en jättestor restskatt. Mm. Och då sa min revisor att nu får du ta lugna ner lite med shoppingen.
Vad hade du liksom gjort av med för summor?
Det tänkte jag inte säga, men det var... förlåt.
Ja. Nej,
nej, det är men alldeles idiotiska pengar som man kunde ha till annat istället. Till resor och sånt. Men jag tror att shoppingen blev en liten tröst för mig. Liksom. Jag tyckte att men jag jobbar hela tiden och jag tar hand om ungarna själv. Och alla mina... pengar jag tjänar lägger jag såklart på dem först. Men det som blir överkänd är men då vill jag unna mig någonting.
Och så undrar hon sig 100 ting. Alltså att det blev väldigt mycket runt
det
då.
Ja, ja. Och sen till slut också när jag flyttade från det ena huset till det andra så märkte jag att skulle jag ha en sån här sellout eller vad det heter, outlet. Och jag märkte att det var ju så mycket kläder så det var ju galet. Mm. Och då ville jag bara bli av med skiten. Jag vill inte
ha mer. Nästan lite så här, man blir nästan äcklad av liksom mängden.
Ja. Och det har jag också känt att nu när jag flyttar huset att jag vill inte fylla garderoben med kläder som jag inte använder. Det är helt ointressant.
Mm.
Plus att jag använder ju också mycket av mina egna designade kläder. Så att det har varit en länk av mycket. Men jag är helt ointresserad av att shoppa idag.
Så det blev liksom... Ja. Men var det ett shoppingberoende?
Ja,
alltså...
jo men det tycker jag faktiskt. För att jag hade jag en ledig dag så gick jag på stan och shoppa. Och idag så kan jag tänka mig 1000 andra saker jag vill göra en ledig dag än att shoppa.
Men när var det här?
Det har ju varit under alla år liksom.
Det slutade väl för typ
det slutade vi, typ när vi flyttade till nya huset. När jag kände, just jag insåg hur mycket kläder jag hade som jag aldrig använt. Och jag bara kände att jag vill inte ha massa prylar. Alltså jag köper inte massa saker till hemmet heller egentligen längre. För att det är mitt mål är att rensa så mycket som möjligt. Vi har en bastu i vårt hus som vi fortfarande inte använt för att där står massa lådor. Och det ska man väl ta upp någon gång. Men det värsta jag vet det är såna här samlare som inte kan
göra sig av med
saker. Utan jag känner att nej. Ja, såklart någon klänning kan man väl behålla av sentimentala skäl då. Men nej, fy alltså. Rensa. Det är det bästa som finns.
Ja.
Och inte köpa nytt.
Nej, men det är det som är lätt. Men hur upplevde du det här då, Bianca? Du som stod...
Jag tyckte det var askul.
Nej, du hade mer klädd till dig i dina...
Ja, gud.
Tråkigt att jag inte shoppar längre.
Nej, jag fattar ingenting när jag slutar shoppa.
Nej, men du märkte inte att det började gå överstyr.
Jo, eller inte, alltså jag var ju så van. Vira, hon har alltid shoppat liksom mycket till oss och alltså så här när vi var små.
Mm.
Och mycket till sig själv, så jag var ju varje dag var det som en julafton, hon kom hem med 10 nya påsar som jag ryckte åt mig direkt.
Du tog inte efter några sådana beteenden.
Jo. Jag shoppar alldeles så mycket nu. Jag är typ inne i en sån nu. Där jag bara tycker att alltså jag vill typ inte åka in till stan för att då vet jag att då kommer jag bara shoppa liksom.
Fast det är bra, håll det hemma då. Ja,
men känner du att det liksom börjar gå överstyr? Att du inte har råd till det så att säga?
Ja, gud ja. Det känner jag verkligen.
Har du ju inte lärt dig någonting?
Nej, precis.
Det är inget bra.
Nej, men det är bara för att jag, vad ska man säga, inte bytte klädstil. Men jag blev äldre och tyckte inte att mina kläder var fina. Så då ville jag bara göra om hela min garderob. Alltså då slängde jag typ allt i min garderob. Och då blir det att man behöver köpa nya kläder. Och sen därifrån
men man
kan ju inte riktigt sluta fylla på garderoben.
Två ut, en in eller något sånt där.
Ja, just det.
Eller någonting.
Men shoppar du för egna pengar?
Ja, gud ja.
Ja, mamma ger, hon är väldigt noga med att inte ge mig pengar till shopping.
Nej, då är det.
Nej. Det är klart. Då var ju mitt uppvaknande helt...
Men sen är jag väldigt intresserad av kläder och gillar att vara kreativ med kläder. Så att det är inte så att jag köper och sen ligger de där, utan jag använder ju allting. Och tycker det är alla tycker det är roligt med olika saker. Liksom. Jag tycker det är väldigt kul att hålla på med kläder. Och jag kan stå en hel kväll bara hem och bara testa massa kläder. Liksom. Så jag tycker det är kul.
Vi tar nästa rubrik. Det här var ju något som var i somras. Pernilla lät 7-åringen åka på ett bilflak.
Ja.
Och folk blev helt... Nej, men det var ju, eller du får berätta.
Ja, nej, men det var jag var ute hos kompisar på landet, på Gnesta. Och de bor på en liten gård som ligger på en sån här, ute vid en, vad ska man säga, Det är en äggfarm och sen är det inget mer. Mm. Sen är det bara deras hus. Så att det är en återvändsgränd kan man säga. Grusväg och så är det så här åkrar och fält på sidorna. Så det finns ingen mötande trafik och det finns ingen trafik överhuvudtaget. Och då har de som tradition att de brukar sista biten till huset på den här grusvägen. Så brukar deras ungar få klättra upp genom takluckan och sitta på taket. Och så kör de extremt, de kör och rullar fram på Och då vill ju Theo också göra det såklart. Och vi tyckte alla att det var jätteroligt. Och då blir folk... Åh, vad som kan hända. Och tänk om, om man tvärbromsar. Och tänk vad som kan... Ja, fast nu finns det ingenting att tvärbromsa för. Vi kör, och jag tror att jag känner själv. Men folk är ju, de är ju så bajsnödiga och livrädda. Och jag menar, hur många ungar har inte åkt traktor på landet? Eller de har åkt... vad heter det? Såna här hös...
Ja, skulle.
Skulle.
Det är väl... skulle. Ja.
Ja, men du vet, ja. Och... seriously, titta i Thailand och allting. Där sitter man och åker tuk-tuk, finns inga bilbälten eller någonting.
Nej, så de åker på mopeder. Ja, en
stycken.
Kille kör och sen så har de ett helt band med alltså så här trä, träpinnar. Så sitter de på träpinnarna. Liksom.
Ja, och det kan jag säga. Det, jag skulle inte rekommendera någon att åka fem personer på en moppe, en hel familj som gör där. Och man säger också att ha hjälm och allting. Men såna här saker, det är liksom, jag känner att jag har koll.
Men är det inte ganska talande för det har ju du pratat om mycket om. Men näthatet som är så himla diskuterat idag. Och att du stort som smått blir... Alltså folk vill väl bara hitta saker som de kan irritera sig på.
Gud ja.
Upplever du också att det är så?
Ja, men det gör jag. Och folk sitter med lupp liksom.
Ja, men lite så.
Åh, vad var det där? Och oj. Och det låg ett cigarettpaket på bordet där såg jag. Det är väl inte dina? Och så måste man då säga, nej det är ju den hans... Ja, du vet. Nej, men det är väldigt mycket så. Hej och hå. Och... absolut, jag menar så ska man säkerhet framför allt. Men när vi var små, man låg och sov i baksätet på bilen utan bilbälte och vi åkte båt utan flytväst och hejhå. Så att, vi lär oss ju mer hela tiden. Men på landet så får man faktiskt vara lite mer fri och det tycker jag man ska få vara. Sen är det då måste man ju lita på föräldern att den har kontroll att jag
ska.
Ja, om dem. Baby don't you know I'm not the one to fall this way for anyone.
I think I need you this time. How I need you. Vi tar en till. Alltså det här är någonting som alltid dyker upp när man googlar på det.
Det är ju unga killar och sånt där säkert. Ja, jag visste det.
Fast det var faktiskt inte det jag skulle ta upp nu. Nej. Men den dyker också upp.
Ja.
Att du är trött på unga män.
Ja, så trött.
Ja. Hur mycket unga män har du dejtat? Eller vad är unga män?
Alltså
unga
jag har inte dejtat så mycket överhuvudtaget. Och sen absolut har alla... De jag har dejtat har varit yngre.
Ja.
Men det är ju väldigt roligt att skriva om det och skämta om det. Och det har bara blivit någon grej. Och när jag sa att jag är trött på det var ju också ett skämt. Och bara, det var väl Pascal på eran konkurrenttidning som frågade... Dejtar du fortfarande unga killar? Nej, jag tröttnar på det. Och så säger man det på skoj, men lite ironi.
Men vad, liksom, för det låter så här, unga killar, är det liksom 19-åringar? Eller
nej, för fan, verkligen.
Yngre än så.
Det är bra att du är här som sanning säger.
Mina barn ska kunna få ha sina kompisar i fred. Nej, gud, absolut inte. Bjurigt. Utan det har varit yngre killar, eller yngre än mig, i sådana fall.
Ja. Men du är singel nu?
Jag är singel och ganska ointresserad av att träffa någon överhuvudtaget just nu. Så att jag är inte där. Men jag känner att... Alltså det låter ju jättetråkigt, men vi har så himla kul i familjen. Och vi har så mysigt, gör så mycket saker till. Så att jag har inte riktigt... Just nu har jag inte tid.
Behovet.
Och inte behovet för någon annan i mitt liv. Och jag hoppas att det kommer en dag. Men det är inget som jag går och längtar efter just nu faktiskt.
Sånt där kan ju såklart gå...
I perioder,
precis. Ibland känner man sig ensam, ibland så fyller man det med.
Men det skulle säkert vara annorlunda om jag var ensam.
Ja.
Så skulle jag säkert känna att oj vad det är tomt att sitta här. Men huset är fullt och allting. Ja. Och, så att jag måste säga, det ligger inte på min prioriteringslista.
Nej.
Men, pojkvän.
Nej. Men det är ju en sak att ha liksom ett fast förhållande. Sen har ju alla ett behov av andra saker liksom. Så dejtar du och liksom träffar lite flyktigt så där, eller?
Nej, det låter ju jättetråkigt, men det gör jag inte. Faktiskt.
Verkligen.
Jag tycker att det är mer härligt.
Gud, jag är så äcklig hosta.
Ja, men jag är så, alltså, just nu i en period jag har inte lust att gå ut heller liksom. Och går jag ut så går jag ut med mina tjejkompisar och käkar tjejmiddag. Och sen går jag oftast hem. Jag var och festade med Bianca för ett tag sedan. Hon är ju värdinna på Café Opera.
Ja, just det.
Och då var jag lite glad i hatten och hade en kul kväll. Men det är inte ofta det händer. Utan oftast gillar jag att käka middag. Och jag har väldigt lätt till skratt och är ganska grov i munnen. Och lätt för att bjuda på mig själv. Så det blir ofta väldigt, väldigt roliga kvällar med mina tjejkompisar. Och det räcker jättebra för mig. Jag gör ju hellre det än att gå och ställa mig i baren på Rysch och...
I den så kallade skilsmässbaren,
ja, som det kallas. Ja, bara det är så ångest. Och ska stå då med någon kille och jaha, hej, vad heter du? Och jaha, vad jobbar du med? Fy fan.
Ja, men då så har ju såklart 99% av alla dem, båda ni träffar, en förutfattad mening om vilka ni är.
Ja, det är ju mycket så också. Mm. Så det är lite murar man ska igenom innan.
Men är det inte svårt, alltså nu kommer vi in på lite privata grejer här, men liksom att... Jag menar, man är singel, man har ett one night stand. Men sen så hörs man inte mer.
Alltså, jag har aldrig haft ett one night stand.
Aldrig?
Nej.
Aldrig?
Aldrig. Nej, men det är inte min
grej. Du menar inte att jag ofta har haft massa. Men...
Nej, men det har aldrig varit min grej. Jag träffade din pappa när jag var 17 och sen fick vi 3 barn och tillsammans med honom i flera år. Och sen har jag haft förhållanden och sådär. Men jag har aldrig haft ett one night stand. Och jag tror inte att jag är typen som kommer att ha det heller.
Men är det också svårare för att du är den du är, så att säga?
Ja, alltså det är nog hemma. Det är ju inte så att jag drar med någon hem för en kväll och sen tror att ja, men han vet inte vem jag är. Nej. Så att det absolut ligger väl det i tankar också. Men och sen att jag aldrig har varit en sån person. Så att det känns lite sent att börja med det.
Aldrig för sent.
Nej, det är sant. Jag körde på pensionärshemmet.
Ja. Min farmor berättade faktiskt häromdagen.
Nej, hon jag skulle berätta nu att hon hade sett
sig. Åh gud vad hemskt. Hon kanske hade det, men hon berättade inte. Nej, men hon, farfar har gått bort. Och så blev hon uppraggad på så här gamla hemmet. Nej, för hon går dit så här och fikar ibland. Ja, men 90-åring. Alltså, drifterna tar aldrig slut.
Nej. Shit.
Ja, men det är väl häftigt.
Men hon hade sagt bestämt nej.
Ja, det tyckte jag.
Men den sista, den som också alltid kommer upp, det är ju det här end-terms problemet som du har skrivit om. Och jag tycker det är härligt, för jag har jättemycket problem med min mage också. Jag tycker det är härligt att man ska prata om sånt. Men liksom...
Jag ska gå in på det.
Återigen.
Jag hjälpte faktiskt en av tjejerna på planet från Kambodja. Hon är jätterädd när man startar. Så att hon satt och höll den andra tjejen i vår team i handen. Jag sa, men gud. Och då satt jag emellan så att jag hamnade... Och då sa hon, jag är så himla rädd vid starten så att jag måste bara, helst tänka på något annat. Kan du inte berätta
Pernilla? Och då tog du fram ändtarmskortet.
Ja, då tog jag fram ändtarmskortet. Sen satt hon och skrattade hela starten så att hon grät. Och efteråt sa hon att det här är första gången som jag liksom har glömt bort att vara rädd. För att jag skrattade så mycket så att jag tänkte inte ens på att vi startade.
Det är helt fantastiskt. Du liksom vänder det här.
Så från och med nu så ska jag jobba på SAS och berätta om mina ändtarmsproblem just vid starten.
Och landning. Men vad är det som händer? Eller vad är problemet?
Nej, men det är kramp alltså. Alla som har fått kramp i vaden eller kramp i, och det är typ samma sak som händer där bak. It's a pain in the ass.
Men det är inte hemorrojder alltså, utan
nej.
Det är...
Nej, det är det inte.
Det är en
muskel i en tarp som krampar. Ja. Så det har ingenting med mat eller sånt att göra. Nej. Utan det är som en kramp som inte släpper då. Ja. Och det är jättejobbigt om man får det på natten till exempel, inte kan sova.
Det kommer så här.
Ja, och det roliga var att när jag då skrev det på min blogg, vilket man kanske tycker att man inte ska göra.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men jag kände, herregud,
ja.
Orkar inte. Så var det ju jättemånga som har det problemet.
Jaha.
Mm. Men jag fick en massa tips där som var jättekonstiga. Det var någon som sa att jag brukar sätta på spisplattan och sätta mig på...
Det låter ju livsfarligt. Okay,
ja,
på svag en smärta till en annan.
Ja, jag på svag värme visserligen. Men ändå, nej.
Jaha, att värme skulle hjälpa då?
Ja, precis.
Men kan man
det,
göra
men något? Jag har inte ofta. Jag har verkligen, verkligen inte ofta. Mm. Det är därför det blir så här när det kommer. Man bara, men
var
kommer det ifrån?
Ja. Mm.
Och jag har haft det sedan jag var ung.
Mm-hmm. Det går inte att göra någonting åt.
I skyggen av corona härjer akkurat nu världens största mässlingutbrudd i den demokratiska republiken Kongo. Vi i Leger Uten Grenser är klara till att vaccinera tusenvis av barn mot detta dödliga viruset, men vi trenger din hjälp. Du kan bidra till att rädda liv och beskytta barn mot mässlingar ved att vipsa till 2177. 50 vacciner kostar 180 kronor, men du väljer själv hur mycket du önskar att ge. Uansett, tusen tack för stötten. Vips till 2177.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Nej. Men det är inget som jag lider av. Just jag var irriterad den morgonen för jag hade inte fått sova på den natten på grund av det här.
Men sen släpper det bara.
Ja. Mm, så att det är en kramp. Kan inte du få kramp i vaderna ibland eller?
Jo.
Ja. Det är typ det.
Men det går inte att göra någon liksom slags övningar eller något.
Knipövningar brukar funka.
Ja.
Det är det enda som funkar. Men det är ungefär som du spänner hela kroppen och sen när du slappnar av, då kommer krampen tillbaka. Så att om jag skulle likna det med något så är det som en värk faktiskt, för att det gör så jäkla ont. Och det är, jag har ju läst om folk som har svimmat av det och sådär.
Är det ärftligt?
Ja.
Ja. Du bara går och väntar.
Nej, jag har också fått det faktiskt. Alltså sen jag var typ... Alltså i Sound of Music när jag var 10 typ.
Aha.
Ja. Men jag tycker verkligen inte att det är pinsamt alls att prata om det.
Nej.
Alltså det är inte något så här ofräscht eller äckligt.
Nej, det är bara, inte så att man liksom...
Det känns, för mig känns det som att det bara är liksom längst bak, längst ner på ryggen. Och så bara... hela kroppen bara liksom spänns till och man kan inte riktigt röra sig.
Ja.
Eller göra ens amin eller få ut ett ljud. Liksom. Ja. Och sen håller det kanske 10 sekunder sen är borta.
Fascinerande.
Så är det
med det. Vi ska ta några rubriker på dig också, Bianca.
Aha.
Som kommer upp. Och det är en som var så här: Biancas kärleksbomb, jag är jättelycklig.
Ja.
Och du har, precis, berätta. Du har ju...
Nej, jag har aldrig... jag har en pojkvän nu då, som jag har dejtat sedan i mars. Och så blev vi tillsammans i april typ.
Mm.
Och jag har ju aldrig dejtat förut. Eller som vi unga säger, hållit på med en kille förut eller så.
Mm.
Jag har aldrig varit kär. Eller...
Hållit på, vad betyder det?
Alltså man aldrig liksom...
Vi går inte in på detaljer här. Nej, men... Så, nu säger jag stopp här.
Du kan gå ut.
Ja.
Nej, men jag har aldrig under längre period haft kontakt med en kille.
Nej,
jag har aldrig under längre period hållit på, alltså haft kontakt med en kille liksom, eller varit intresserad, för jag är ganska lätt att tröttna på. Sen gillar inte jag Stockholmskillarna, jag tycker de är otroligt omogna och...
Nu ska vi inte dra alla under en kam.
Nej, men de flesta i mitt sociala umgäng är ganska inte riktigt där än.
Nej.
Så att jag blev verkligen jättekär i min göteborgare.
Och han bor i Göteborg.
Han bor i Göteborg, men han ska flytta hit.
Okej. Okay.
I om några veckor.
Mm.
Han är världens gulligaste, så att han är som en familjemedlem redan.
Nej, men han är helt annorlunda från alla liksom andra man har ändå, du vet, haft någon ragg med liksom.
Mm.
Han bjöd ut mig på en dejt liksom i början, vilket var helt, jag var helt chockad. Jag bara, va? Dejtar man liksom? Och han är väldigt vad ska man säga, alltså ta hand, han skäms inte. Omhändertagen. Och han skämdes inte i början när han kunde berätta för sina killkompisar att han gillade mig liksom. Mm. Vilket man inte gör i Stockholm.
Är det så? Är det så mycket spel?
Ja, exakt. Ja, och det var inte så mycket spel från hans sida. Liksom, vilket jag tyckte om.
Mm.
Ja.
Härligt. Den andra som dök upp var den här rubriken. Pernillas barn flyr familjen.
Ja, men jag kommer ihåg. Den har jag faktiskt sett.
Ja, vad handlar det om?
Nej, det vet jag inte var. Jag vet inte var det kommer ifrån.
Nej, men det som jag tror att det artikeln byggde på var att Benjamin pratade om att han ville heta Ingrosso.
Jaha, nej.
Och att du ville det, liksom, tjäna egna pengar och flytta hemifrån.
Ja, nej, men det här Ingrosso-grejen är väl jättetöntig. Alltså, vi har ju två efternamn och känner inte starkare för det ena eller andra liksom. Mm. Men vårt, vad ska man säga, riktiga efternamn är Ingrosta, som att det är från pappas sida.
Mm. Så då har vi ett mellannamn.
Ja, så då har vi alltid sagt, ända sedan vi var små, har vi alltid sagt att vi heter, alltså att när man har hälsat på någon som har sagt Bianca Ingrosso liksom. Mm.
Och sen är det väl egentligen tidningarna då som har skrivit
Nej, men för Benjamin sa ju Let's Dance i början att han vill inte se som en Wahlgren, utan han vill. Men det var nog mer bara för att han ville se som en vi är ganska viktigt att vi vill se som en egna personer och inte bara att nu ska han vara med Let's Dance för han vill också bli känd. Utan nu vill han göra det han tycker om. Och samma sak är det med mig, att om jag ska börja sjunga så vill jag göra det för att jag tycker att det är kul och inte för att någon har pushat mig eller för att jag också vill bli känd liksom. Så därifrån så uttryckte han väl sig fel. Och sen var varann.
Nej, men att du ville flytta hemifrån stod också. Du ville, jag tror att det här var också en period om man liksom följde era bloggar så, så skrev ju ni mycket om att det var mycket bråk. Jag tror att du tyckte, för du hoppade väl av gymnasiet.
Ja, exakt. Ja, men jag mådde otroligt dåligt i flera år. Och ja, men vi hade väldigt mycket bråk hemma och så jag trivdes inte så mycket. Jag trivdes inte så bra någonstans. Så då kände jag bara, gud, jag vill bara flytta hem. Jag tar hand om mig själv ganska bra när jag är ensam. Så det var nog också det, att jag vill flytta hem och ta tag i mig själv liksom. Hemifrån. Ja, för att jag... Ja, men jag är ganska beroende... Vad säger man? Egen... Vad säger man? Alltså att jag kan ta hand om mig själv.
Du tar hand om dig själv?
Ja, skitsa. När jag är själv, då... Liksom terapi för mig. Alltså ja, absolut att vi kan prata och prata om problem och sånt.
Samtidigt är Bianca en extrem hemmakatt och vill ju inte. Alltså jag flyttade hemifrån när jag var 16.
Ja, nu vill jag absolut inte följa hem. Jag vill aldrig flytta hemifrån.
Men när det var liksom turbulent mellan oss, då ville väl hon flytta hemifrån och jag tyckte att hon skulle flytta hemifrån för att vi inte gick ihop just då. Men det förändrades otroligt mycket när dels när Bianca fick jobb. Bara en sån sak. För det är, alltså man mår inte bra, vare sig som vuxen eller barn. Att bara ligga på soffan hela dagarna och inte göra någonting vettigt.
För var det så det blev när du hoppade av skolan?
Ja. Eller det var lite därför jag hoppade av skolan också. För jag gick inte till skolan. För jag kunde ändå... Jag kunde inte gå upp. Jag kunde inte somna på nätterna. Så då kunde jag inte gå upp. Och sen kunde jag liksom inte fokusera.
Och bara, varför är du inte i skolan om jag orkar inte? Och så blev ju det... Så att det... Det där är ju en jobbig period och svårt som förälder också att veta hur hård man ska vara. Vad är bäst, att tvinga iväg ungen till skolan eller att okej, du orkar tydligen inte. Nu får vi väl vara hemma och ta ett sabbatsår. Men det var det jag sa till Bianca, okej, du får hoppa av skolan men då måste du söka ett jobb så att du aktiverar dig på dagarna. Och då var det ju en lång period som hon inte hade det och då mådde ju ingen av oss bra av att vara tillbaka. Men det är ju sån otrolig skillnad sen dess att det är som natt och dag.
Om du skulle sätta fingret på, för precis du har varit öppen och skrivit om att du har mått väldigt dåligt i perioder. Om du sätter fingret på, vad tror du det bottnar i att du hamnar i sådana...
Nej, men jag är en person som går all in för saker och sen så kan jag helt bara släppa. Och när jag liksom släpper, då släpper jag allt. Alltså då bloggar jag inte, då tränar jag inte, då äter jag onyttigt, då det är så sjukt tydligt för mig. För att när jag mår dåligt, då är mitt rum stökigt. Matvanorna är helt annorlunda. Det är bara ingen struktur alls. Och jag är sån som verkligen så gillar struktur. Så då blir det en ond cirkel också. Att shit, jag måste ta tag i mitt rum. Jag måste ta tag i mig själv. Jag måste ta tag i träning. Och så blir bara...
Och så kommer tjatmorsan ner och bara... Hur ser du ut här? Så att...
Nej, men när vi två bråkar, då mår inte jag bra liksom. Alltså...
Inte jag heller.
Nej, men sen så vi hade verkligen inte en bra relation alls. Och just
kunde,
då
var att ni inte kunde kommunicera liksom, eller?
Men det var, vi lyssnade inte på varandra
liksom. Och det blev ju tråkigt både för mig och för Bianca. Och så gick jag hemifrån och så det sista jag sa var, när jag kommer hem så ska du städa ditt rum och ha gått ut med hunden eller vad som helst. Och så kom jag hem och så hade inget hänt. Och då börjar de igen och så igen. Så att och det där är svårt som förälder också att veta hur mycket man ska
Jag tycker faktiskt inte bara... att det folk är inte så bra på hur man ska hantera alltså tonåringar som inte mår bra och som bara vill ligga hemma, och där kanske du inte gjorde det bästa heller. Alltså jag tycker föräldrar borde du lyssna mer på sina barn än att vara hårda just då. Mm. För jag kommer ihåg då att jag kände att ingen dig, ja. Ja, det var ingen som lyssnade på mig. Jag var så här, nej, men jag, och jag sa väldigt tydligt att jag behöver någon som hjälper mig, någon som pushar mig liksom. För jag kommer inte klara av att alltså, gå gjorde, och skaffa jobb själv.
Men vi gjorde ju något väldigt bra. Vi gick ju till en psykolog tillsammans och pratade, och det tror jag hjälpte oss jättemycket.
Vad satte den personen fingret på då?
Nej, men hon blev ju som en länk emellan oss. Mm. Och Bianca fick ut vad hon tyckte, och så kunde hon prata med oss båda där och så där. Och mycket då. Och då var det väl också, jag tror hon sa någon gång, men försök att bara låt Bianca vara, och låt henne bara vara. Bryr inte om rummet är stökigt.
Du bara, titt andra tag.
Ja, precis. Nej, men och så det kan vara jättebra att ta hjälp av en utomstående. Har man inte råd med psykolog, så kan det ju vara en annan familjemedlem. Eller,
hur länge gick ni i terapi?
Alltså, vi har gått i terapi lite från och till.
Mm. Hela tiden. Går ni fortfarande i terapi?
Nej, alltså hon har ju mycket hjälp av sina kompisar. Det är liksom hennes terapi. Och jag har pratat mycket. Nico och Laila har ju varit mycket att de har lyssnat och pratat. Och Jessica och... alltså,
det viktigaste som ungdom tror jag när man mår dåligt, det är ju inte att gå och hålla det inom sig. Nej. Utan att prata.
Men sen tror inte jag terapi riktigt hjälper för mig. För det är ju andra problem alltså, som jag också haft med så här, uppväxt och sånt där länge. Och vi har pratat om det så himla mycket. Så terapi, att bara prata om det hjälper inte för mig. Liksom.
Utan vad tänker du på just med uppväxt? Vad tänker du på då?
Nej, men alltså, det har ju varit så himla mycket mellan mamma och pappa som också så här, satt sina spår och... ja, men att det inte, de har inte, det har, vi har legat mycket emellan liksom. Om jag ska vara helt ärlig.
Ja,
och
nej,
få tagit mycket skit från båda sidor. Barn, så då blir man också så här, att man...
Men att du har du känt dig otrygg liksom, eller att det har varit obalans, eller hur skulle du beskriva det?
Alltså inte otrygg, men bara... man kanske inte riktigt har fått vara ett barn. Alltså jag hade hellre velat vara omedveten om vad som pågick liksom. Alltså nu menar jag inte det som har stått om pappa, utan bara vad som pågick mellan er och alla bråk och alla åsikter och sånt där.
Ja, men det är absolut det.
Jag hade hellre liksom velat vara, inte behövt ha en åsikt jag själv. Alltså så. Så då har man väl känt sig inte... vad säger man? Jag har inte känt mig att jag har fått vara... alltså folk har inte riktigt trott på mig liksom. Och då blir man lite nedtryckt och sånt där kanske. Jag har känt. Jag vet inte om jag uttrycker mig.
Nej, men det är jättejobbigt. Jag är ju själv uppvuxen med två föräldrar som alltid har varit gifta och alltid varit tillsammans. Så att jag förstår ju absolut att det måste vara jättejobbigt med att växa upp som skilsmässobarn. När det inte är bra relation med föräldrarna heller. När de inte kan prata med varandra eller liksom...
men det blir ju också, alltså om man ser tillbaka till den tiden, det var ju precis, det är ju en sak att, jag menar, många familjer går igenom skilsmässor, det är bråk, det är, händer massa jobbiga saker, men då håller man det inom familjen. Nu blev det ju såklart, som alla vet, det skrevs om det och precis. Liksom,
och det har ju varit jättejobbigt och det har ju...
sen har det hållit i sig väldigt länge liksom.
Ja, den konflikten.
Och så den kommer upp
av det som man inte som vi som föräldrar kanske inte ville att barnen skulle få ta del av. Har pressen sett till att de tyvärr har fått göra ändå. Så att absolut är det jobbigare att växa upp som då barn till två offentliga människor,
ja, som är
än något annat. Det måste man ju.
Men hur, om man tänker på den tiden, till exempel när ja, men som det var då, att det var ju, gick ju till rättegång. Och Emilio faktiskt blev dömd för olika hot och någonting mer. Liksom, berättade du för barnen innan så här, det här?
Nej, jag var inte, jag visste inte alls om. Jag kommer ihåg att jag läst tidningen, jag bara, gud, varför har de ljugit ihop att de har rättegång? Det kan man väl... Jag visste inte om det alls då.
Jag var nog lite naiv och trodde inte att tidningarna skulle få... jag trodde att det var liksom inom lyckta dörrar, heter det väl?
Ja, precis.
Så att jag fick lite chock liksom när man kom ut och bara såg, och nej, de har skrivit om allting, ord för ord och allting. Så att där trodde jag väl att man skulle kunna hålla barnen utanför. Och det hade jag ju önskat att det gick. Men nu var det ju inte så. Så att, klart att vi har pratat om det, men det är ju jättesvårt för dem också. Och de vill ju vara på båda föräldrarnas sida och inte hamna emellan. Så att, nej, det har inte alls varit en lätt period. Så att därför tror jag också att vi är så tacksamma idag att vi har det så lugnt och skönt och bra som vi har det.
faktiskt. Ja, och att ni också har, vad ska man säga, vad ska man använda för ord? Alltså försonats, eller liksom, om man tänker på dig och Emilio.
Ja.
Att... det var... Ja. Nej, men att ni, för det var väl många år ni inte pratade med varandra.
Mm,
eller
ja,
hade någon kontakt.
Ja, så. Det var det. Nu är barnen så pass stora så vi behöver faktiskt inte ha någon kontakt med varandra.
Nej.
Så att det är skönt. Och han bor inte i Sverige heller. Så att vi har egentligen inte någon relation alls.
Nej. Men det har ju ni, eller hur?
Ja.
Med pappa.
Mm. Jo, men det har vi.
Men har den relationen liksom blivit bättre nu? Eller har ni haft relationen det hela tiden? Även om inte...
Alltså, folk har helt fel uppfattning faktiskt om... Alltså så här, folk tror ju typ att vi också är rädda för vår pappa eller att han är någon jätteond människa, vilket han absolut inte är liksom. Och alltså vilken, ja, nu kanske du vill att jag ska försvara pappa eller så, men vilken italiensk familj som alla är, alltså tror han är väldigt liksom, när han blir arg så blir han arg, och vi har ärvt det också, och du har det också. Alltså vi är väldigt så här, vad ska man säga, det går snabbt upp och det går snabbt ner. Och svenskar är väl inte riktigt vana med det. Så hans sätt att uttrycka sig och sånt där,
men ni har ju aldrig,
gillade alltså, folk att skriva om liksom.
Ja. Nej, det har inte varit så att han har varit delaktig i deras liv som en vanlig pappa med läxor och så, och så där, utan, men det har varit, de har åkt till honom på somrarna till Mallorca, och då har ju ni alltid haft en bra relation liksom. Så sen är det klart att ni kan bli osams också, men inte på samma sätt som jag tror det blir i den här vardagen, när man har, jag menar, vi måste tjafsa om utegångstid,
ja,
och förbud och vilken tid man ska komma hem sent, och det har han sluppit liksom. Så att men det, jag är jätteglad att mina barn har en om de har en bra relation med sin pappa. Det är ju det viktigaste liksom. Sen får jag tycka vad jag vill. Jag behöver inte pracka det på dem då.
Nej. Men alltså, när man liksom bara ser det, nu vet jag att du har ju fått prata om det här väldigt länge, men när man liksom ser utifrån, så du har ju fått dra ett extremt stort lass, och det är väl en sak att bli ensamstående med barn, men också att liksom efter en turbulent tid rent psykiskt orka liksom vara den här starka mamman som ställer för sina barn. Alltså, när du tänker tillbaka på den tiden, liksom om du ser dig själv utifrån, hur skulle du beskriva det då?
Nej, det har varit upp och ner, och det har varit jättetufft ibland och allting. Men jag har...
Men alltså, utan vår storbror Oliver hade...
Nej, han har varit jättestort stöd. Verkligen.
Alltså han är som en andra man. Alltså han är liksom som min pappa.
Inte som min man.
Nej, men alltså han tar lika mycket ansvar och lika mycket hjälp som att du skulle ha en...
Okay. Nej, men han har varit jättefin. Han har klivit in och inte tagit papparollen, men jag har verkligen kunnat... När jag har känt att jag har gått in... Eller vad heter det? När jag har känt att jag kommer ingen vart med Bianca till exempel, så har han kunnat gå in och så kan han hjälpa till liksom, och stå på bådas vår sida, om man säger så, sådär. Och har varit otroligt stöd. Och vi har, alltså, tack vare att vi har en tajt relation allihopa och bra vänner och familj, så har det liksom, ja, det har funkat.
Plus att alla vi har ganska lätt att ta hand om oss själva. Alltså, absolut att du har ju tagit hand om oss själva. Men det har också varit mycket, alltså, om jag vaknar först, då går jag och väcker de andra. Eller alltså, man har hjälpt åt att laga middag och frukost och hämta varandra på dagis. Och Oliver har hämtat oss på dagis. Och
det måste jag säga. Det har aldrig varit så här, mamma, jag mat. Eller kan du fixa det? Utan ni är verkligen otroligt bra på att hjälpa till.
Och jag hjälper alltid mamma att städa. Och hämta te och pasta. Alltså vi... Du har haft det jobbigt, men jag menar, vi har ändå...
Absolut.
Hjälpt dig.
Det har ni.
Men tror ni att den här, om man säger så här, urladdningen som det kanske blev när du var tonåring och det blev vad som jobbigast, att det på något sätt var tvunget att ske med tanke på det som hade hänt tidigare med allting, att det har byggts upp liksom och att det behövde bara komma ut på något vis?
Om du förstår vad jag menar. Ja, men alltså, det här turbulent har det varit i många år liksom. Mm. Så... jag vet inte om det behövdes komma ut, för det har liksom varit lite hela tiden fram tills nu. Det har aldrig varit så bra som det är nu liksom.
Thank God.
Vad tror ni det beror på då?
Nej, men det är det här att det var många
men jag tror att ni behövde se oss som egna människor också, och inte bara, alltså, förstår jag menar, jag ska, alltså, jag skaffade mig ett jobb, jag har en pojkvän, jag har, när jag kunnat höra våra åsikter och kunna liksom
nej, men du tog ett tag i dig själv och du mådde bättre och blev lycklig. Och då blir ju jag lycklig av det att må bättre. Sen ja, har ju också varit i ett bra skede där jag också har mått bra liksom, så att vi har. Men jag tror att jag tror nästa gång någon mår dåligt så kan man nog hjälpa till att stötta varandra istället på ett annat sätt. Så det är nog bra. Jag tror.
Men vi ska köra bara några snabba frågor.
Ja.
Vad
är klockan? Vi måste gå.
Klockan är 11:30.
Ja.
Jag måste gå.
12.
Ja. Okej. Ni säger att ni är väldigt ärliga mot varandra och kan prata om allt. Men finns det något som ni inte kan prata om?
Nej. Alltså, nej.
Nej, jag tror
vi kan inte prata om, alltså, om sex, om problem, om en fylla, alltså liksom, eller om att man mår dålig, eller alltså.
Ja. Nej, men jag tror att det är jättemycket, och det har jag alltid sagt till ungarna också, att bättre att ring hellre och säga jag är här och här och jag har druckit alkohol, kan du komma och hämta mig, än att ljuga och säga något annat. Alltså ärlighet är bäst, även om man blir förbannad eller så.
Är det inte, det kan vara väldigt jobbigt ibland. Måste det vara.
Ja, absolut. Men det finns ju ingenting värre som förälder när barnen inte hör av sig, eller man inte vet var de är, eller man ligger vaken hela natten och oroligt tror att något har hänt. Och sen visar sig att de bara sov över hos en kompis och inte vågade säga det, eller vad det nu kan vara.
Nej, men till exempel, jag har människor på min blogg som jag säger, jag har precis fått mens, så jag vet inte hur jag ska våga säga det till mamma, kan du hjälpa mig? Och där har det aldrig varit. Jag ringde ju hela min släkt när jag var mens, liksom.
Den har kommit.
Ja, jag kommer ihåg att vi firade med champagne och allting hemma hos pappa.
Okej.
Ja, men det var jätte, men det var där, jag tror Italien är annorlunda. Där blir man ju kvinna då liksom.
Ja, det är mycket.
Ja, just det.
Ja.
Nu kan man helst önska att man skulle slippa.
Mest. Exakt.
Men det är,
Nej, men så vi kan prata om allt.
Ja, men när blir ni som mest osams? Vad är det, vad skulle ni säga är liksom den här kärnan till
när
att
vi stressade?
Ja.
Okej.
Stress.
Ingen i vår familj klarar av stress. Alltså då skyller man allt på alla, och om jag inte hittar den, då är det ditt fel, och sen blir man bara helt
blockerad.
Stress skulle jag säga. Baby, don't you know I'm not the one to fall this way for anyone. I think I need you this
time. How I need you. Men Bianca, om du ser liksom på Pernillas liv, vad skulle du inte, vilka fotspår skulle du inte vilja gå i? Om du ser tillbaka. Alltså både, det kan vara både karriärsmässigt eller bra.
Men gud, vilken stor fråga.
Ja, verkligen.
Du får återkomma imorgon. När du har tänkt på den. Nej, men det behöver inte vara så stort. Det kan ju vara något. Jag vill inte bli sångerska. Nej, men du vet. Det behöver inte vara så.
Nej, men gud. Jag vill inte. Nej, men jag skulle inte vilja ha samma så här kaos. Alltså, för det är ju rätt mycket kaos. Alltså, för att du är inte så strukturerad som jag vill vara.
Ja, men jag kan ju så skriver lister och allting. Jag packar i sista minuten och vi ska iväg. Och hon har packat en sån här vecka innan. Och,
Jag vill inte ha ditt kaos, liksom. Jag är väldigt mån om att, ja, när jag mår bra då, att allt är städat runt om. Sen har vi liksom några rum hemma hos oss som bara är skräp, där man bara slänger. Man bara trycker in saker. Och det är min mardröm att ha i mitt nästa hus. Liksom.
Okay.
Eller mitt eget. Med min familj. Ja.
Bra. Kan du få rensa de rummen?
Ja, det gör jag ju.
Kan få packa sen. Men finns det något som du inte vill att Bianca ska, eller finns det några fotspår du inte vill att Bianca ska gå i?
Nej, men just det här att, nej, men just stress och vara sen, allt ute sist. Jag märker Bianca att hon är jätteduktig på att planera och och vara organiserad. Så det tycker jag är jättebra egenskaper som jag önskar att jag hade själv, och som jag försöker att jobba med liksom, för att man mår så mycket bättre om man. Men jag är mycket sådär att jag tänker att, ja, men jag ska bara blogga och så packar jag sen. Istället för att packa först och sen sätta sig ner vid datorn och blogga, och så kommer taxin och så stänger man ner den och så kan man dra liksom. Så det, att det ska vara så svårt. Det är svårt att lära en gammal hund att sitta.
Men just det här att du ofta är sen, är det, har det gjort ibland att du har förlorat jobb?
Nej, det hoppas jag inte.
Nej.
Och jag har aldrig varit sen, alltså inte varit sen till en föreställning eller till ett gig, så att man får skjuta på det så. Utan, Utan det är
du väljer dina tillfällen.
Ja, precis, precis. Ja. Ja.
Men ni har ju gjort, alltså, nu har ni gjort en resa ihop, men ni har ju också jobbat ihop tidigare.
Mm.
Musikal och sådär. Vad är liksom, ja, om man tänker karriärsmässigt, är du, vill du satsa på artist liksom, i livet? Eller?
Alltså det är ju min, jag älskar att sjunga.
Mm.
Och dansa och alltså verkligen älskar att dansa och sjunga. Och står hemma jätteofta bara med en fjärrkontroll liksom, fortfarande sjunger framför spegeln. Så att det skulle vara det skulle verkligen vara en jättestor dröm att få göra det man verkligen brinner för. Mm. Men jag har sån otrolig scenskräck. Och tror att folk skulle ha så mycket fördomar och sånt där. Eller att folk skulle ha så mycket förväntningar.
Mm.
Men annars... Vad var frågan nu igen?
Om du satsa på att bli artist.
Aha, ja, men det skulle jag verkligen vilja.
Mm.
Men annars så brinner jag för... Jag skulle jättegärna vilja jobba i en sån här PR-event eller... Som stylist eller på någon tidning. Eller, eller bakom showbizen. Det är så mycket bakom som folk inte får se. Som, det är det roliga med hela jobbet. Det är alla vänner man skaffar. Och det sociala är ju så himla kul. Liksom.
Ja, men finns det... För mig, du har ju såklart... Som man, hela Wahlgren-familjen som är offentliga personer. Att liksom... Kan du känna att det skulle vara skönt att inte stå i... Vad den som står liksom längst fram, så att säga.
Nej. Alltså jag är säkert van med att alla är...
Ja.
Kända och att det skrivs om en man känner eller sånt där.
Mm.
Jag är inte så himla... Alltså jag är inget så här, åh gud vad skönt det vore att bara... Att ingen visste om vem man var liksom.
Mm.
Eller jo, kanske när man är ute på middag och så blir det nog diskussion att man...
Men det jag menar, som du säger själv, du skulle kunna tänka dig jobba med mode eller på eventbyrå. Att du behöver ju inte bli artist.
Nej. Utan jag gillar att bara vara kreativ.
Ja, liksom. Precis. Jag tror bara att du ska hitta ett jobb som du brinner för och som du tycker är kul liksom.
Men jag tänker som, för Benjamin till exempel som nu var med i Let's Dance och blev liksom alltså jag satt ju där själv och bara alltså den där killen, han blir ju liksom helt hänförd av honom. Men får du mycket sådana erbjudanden att liksom ställa upp i sådana typer?
Nej, alltså jag får mest erbjudanden som är bloggrelaterat.
Mm.
Jag tror inte så många som vet om att jag gillar att dansa och sjunga och sånt där.
Mm.
Och jag har inget behov av att folk behöver, alltså jag, det är inte så att, för jag vet att få några eller så här, bloggkommentarer om att jag var avundsjuk för att Benjamin var så himla känd. Men vi är verkligen, alltså det är ingen konkurrens i vår familj. Vi älskar, jag älskar när det går bra för mina andra och vill hellre att det ska gå bättre för dem liksom, än vad de ska göra för mig. Alltså, så att det...
Men jag kan tänka så här, jag bara sätter mig in i Christer Björkmans huvud.
Liksom. Mm. Vem är det?
Jag trodde du skojar.
Nej, jag vet inte. Jag är alltså så himla
glad. Han är Melodifestivals
generalen. Ja. Att när han sitter och tänker på sin kamera och bara, åh vilka ska jag liksom. Såklart att dina barn finns ju såklart i hans hjärna, kan man tänka sig, eller hur?
Ingen aning.
Ja, men det är såklart så här, också mediemässigt att liksom, spännande att fler liksom är med lite svar. Skulle du kunna ställa upp ett sånt stort sammanhang eller sätta scenskräcken liksom?
Alltså jag skulle inte ens kunna ställa mig här.
Är det så?
Alltså jag, det är för sig värre att ställa mig sjunga för få.
Ja.
Men nej, alltså absolut, det skulle jag kunna göra om jag får jobba, alltså om jag får sjunga lite i typ 2 år så jag kan träna upp. För jag själv tycker jag liksom är kass, fast
nej, men det är det.
Nej, men alltså jag är så himla, om jag ska göra någonting så vill jag att jag vill att det ska vara perfekt liksom. Så därför också är jag så himla senska, för jag vill inte att folk ska sitta där och bara shit.
Och jag är ingen dålig, sen får folk tro vad de vill, men jag är verkligen ingen sån här pushy mamma som vill vara manager till mina barn. Jag kan ge dem råd, så att det här tror jag skulle vara kul för dig och det här tycker jag känns onödigt. Men som sagt, jag skulle aldrig övertala dem att vara med i något som inte kändes bra i magen. Mm. Liksom. Eller så. Och jag håller inte på att ringa runt till olika...
Nej, gud.
Till Kristi Björk.
Nej, precis. Utan det här med Let's Dance kom ju, det var ju en förfrågan. Och,
ja.
Ja, då sa jag till Ben, men jag tror att du kommer få jättekul. Liksom,
ja.
Men det är upp till dig. Och han var lite osäker just för att...
Men sen växte han som person otroligt.
Men han sa ju själv efteråt att du hade rätt, mamma. Det var ju bland det roligaste jag har gjort faktiskt.
Men det där är väl, och det spelar väl ingen roll så här, om det är artisteri eller vad det är, att föräldrar tänker att att det finns en så här ambivalens. Vill man att ens barn ska gå i ens fotspår eller inte? För det blir ju lätt så, såklart. Det är den verklighet man vet.
Ja, och det är en av de jobbigaste sakerna med det här yrket. Det är nervositeten, faktiskt. Jag hade också en period när jag var så himla nervös när jag skulle på scenen, så att jag kände att det är inget roligt. Det tar verkligen bort glädjen. Det är bra att vara lite nervös, absolut. Och det är man inför premiär och sådär. Men att stå och med fjärilar i magen och torr i munnen och veta att nu tittar alla på mig och här ska jag leverera. Och det är inte en skön känsla, måste jag säga.
Nej. Men vad tror du scenskräcken bottnar i? Är det bara en osäkerhet eller?
Ja, men jag har väldigt dåligt självförtroende. Och alltså med allt jag gör. Liksom. Jag var till och med nervös innan den här intervjun. För jag vill liksom säga rätt. Ja, men så. Jag vill alltid liksom... Jag är väldigt mån, eftersom att jag tror det bygger mycket på att folk har alltid haft en uppfattning om vår familj liksom. Och jag stör mig otroligt mycket på att folk, innan de lär känna mig eller min familj, så har de alltid en uppfattning om de gillar eller inte gillar eller sånt där. Så jag är väldigt så här mån om att folk ska tycka om det jag gör och tycka att jag är bra. Jag vill inte gå därifrån att folk ska säga något negativt. Så det är nog det, att jag får liksom
en press.
Ja. Och som leder till en panik och bara okay. Nej, men jag har backat, jag har fått lite sångerbjudanden och sånt där som jag bara nej, jag vill inte. För att jag får liksom panik dagen innan jag ska åka dit och typ så här sjunga för dem eller så.
Det blir som någon slags liksom panikångestattack, alltså att det går inte, det blir helt
blockerat. Nej, alltså jag kan bara gråta och allting, det är kaos.
Då ska du nog inte bli artist.
Nej, men jag vet att om jag får en sångcoach eller så där och går och sjunger i två år, så att man bara lär känna sin egen röst.
Liksom. Men det är det jag sagt, det här jobbet, det måste vara glädje, annars är det inget... Det är inte värt det, liksom. Man måste tycka att det är kul. Sen kan man ju övervinna sin nervositet och sin... Jag var ju mycket, mycket mer nervös förut än idag.
Ja, på något sätt så känns det också... Många som drar sig till den här världen är ju ofta sådana typer av personer som är väldigt... Ja, men osäkra. Och så kanske egentligen man kan tycka så här, men ska du verkligen vara i den här världen? Men samtidigt så liksom, det är en sån dragningskraft åt kall liksom.
Ja, men jag tycker ju alltså, alla så... de som gör audition till Idol och det här, man säger, tycker de är så modiga. Alltså.
Ja, jag gjorde audition till Rytmus. Jag kommer ihåg att jag var så himla nervös. Det var ju verkligen någonting jag skulle göra. Alltså, för det är ju faktiskt värst att sjunga för få. För då sitter de ju och hör allt och de är så nära in på och sånt där. Så då var jag otroligt. Så jag vet ju typ hur det känns. För sen har ju de kameror och... jag skulle aldrig klara det. Baby, don't you know I'm not the one to fall this way for
anyone. I think I need you this time. I need you. Men vad tror ni är den stora fördomen om er då?
Och familjen Wahlgren?
Nej, men om man tänker er två bara.
Jaha. Det är jag ingen aning, alltså det är, jag vet, de som läser våra bloggar gillar oss liksom. Och sen får ju Bianca mycket, mycket skit då, för de tycker att hon är så bortskämd och det kanske man tycker om, en del tycker det och en del tycker inte, så att det
jag tror inte vi har så mycket fördomar, alltså så här, just hon, jag och mamma, vår relation. Jag tror det är mest fördomar om familjen generellt liksom. Och typ din och pappas relation kanske.
Jag tycker du är väldigt ödmjuk och tacksam som människa, faktiskt. Absolut.
I hope so.
Men det är väl också att, och det är väl också en fördom att man tänker att liksom, du har en mamma som är en av de mest kända personerna i det här landet, vilket du är, och som har en väldigt stor karriär, och så tänker man att men jaha, mår du dåligt? Varför mår du, du behöver väl inte må dåligt. Alltså att det finns mycket det här. Och så att folk förväntar sig att ni ska väl ha det så lätt och enkelt.
Ja, men titta i Amerika på alla de här stora stjärnorna som vet hur dåligt de mår.
Men jag tror därför folk kan tycka om min blogg, om jag ska säga. För jag kan också störa mig på bloggar där det bara är så här, jag vaknade upp och jag var så himla pigg och tog en lång promenad, sen tränade jag och allt är bara fint. Och sen att jag är så himla ärlig, alltså jag har verkligen så här upp och ner och kommer in i depressioner och tycker inte om att gå och träna.
Nej, ibland orkar du inte blogga, och det har jag lärt mig. Jag har slutat tjata. Nu känner jag att du är vuxen, det där får du sköta själv. Det blir bosam som vi bråkar om det.
Men det är ju intressant med Twitter och Instagram och bloggar och så här. Om man jämför bara med för 10 år sedan. Då var det ju liksom tidningarna som hade makten. Ni var liksom publicister. Nu är ni era egna publicister. Och ibland är det till och med, jag tänkte på det när du instagrammade och bloggade, tror jag, om när Bianca åkte akut till sjukhus. att så här, ja men det var inte, du blir lite som din egen kvällstidning. Alltså för det är en grej som såklart vi plockar upp. Men jag förstår, jag menar, du vill ju att folk ska föra ditt liv och säga att det här händer och gud vad det här är jobbigt. Och så blir det samtidigt som, ja, du blir som en egen lilla publikation liksom.
Ja, med samtidigt som jag tycker att när man
toppar och dalar.
Precis,
och
när man läser det på bloggen där jag då beskriver vad som händer i mitt liv varje dag, så är det självklart att jag beskriver vad jag idag och min skit. Men när jag ser det sen i Aftonbladet kan bli så lite mer, gud snälla röra, det var väl inte vad det är att göra en nyhet av. Så att, och då förstår jag folk som tycker, men gud vad tönt hon är som går ut med det här till pressen. Och där blir ju skillnaden att nej, men jag har inte gått ut med till pressen. Nej. Jag har skrivit om det på min blogg. Precis som jag skriver att idag är det fotbollsträning med Theo eller idag. Precis. Och idag åkte vi till akuten. Men jag kan själv förstå folk som tycker att det är töntigt då när det hamnar i pressen. Men det kan ju inte göra någonting åt.
Nej, nej, men det har ju blivit en helt ny liksom, spel.
Ja, men hade jag inte haft en blogg så hade jag ju inte ringt upp till Aftonbladet och hej, jag vill bara berätta att idag ska vi åka in. Vill ni komma med en fotograf?
Kan vi mötas bilder utanför? Ja. Nej.
Nej, så att det där självklart måste man ju alltid tänka ett steg extra när man, när man skriver.
Ja.
Men jag sitter inte och tänker, oh nu det här.
Det här blir smaskigt.
Det här kommer det
kväll. Bianca, se lite tröttare.
Ja, precis. Utan det är nästan tvärtom att jag det där när Theo åkte på bilflaket till exempel, jag, min kompis sa, shit, nu kommer de säkert ringa. Jag bara, va? Nej, det var väl ingenting. Sen när vi såg alla, och bara,
ja, kommer direkt.
Okej, ja. Men då, ja. Det är ju så. Det är ett fördelar och nackdelar.
Ja, precis. Men det är väl också liksom, när man pratar näthat, att för många offentliga personer, man liksom lägger sitt liv lite sådär i folks händer eftersom man är öppen och vill berätta. Och då också öppnar upp för att folk kan ha åsikter och kritik och sådär. Kan inte bli ibland trött på det och bara, fan, vi stänger ner allt nu. Stänger ner internet. Nej, men
Bianca gör det. Jag förstår att du fungerar så.
Men det är inte på grund av kommentarerna.
Nej, men du orkar inte blogga ibland bara. Och då orkar du inte det.
Nej, men jag är ju, alltså, då, när jag inte bloggar, då har jag liksom, antingen så är jag på semester och då gör man ju så himla mycket. Så när jag var i New York, då hade jag, så jag var inte ens på hotellrummet liksom.
Men jag kan säga så här, jag tycker det är ett sundhetstecken egentligen. Därför att alldeles för mycket tid läggs i våra liv till att vara uppdaterade hela tiden och instagramma och gud, jag måste skriva ett blogginlägg om det här och allting. Och ibland måste man faktiskt bara få vara. Jag tror det är jättenyttigt. Vi hyrde hus i Italien. Och det fanns ingen nätverk där, så ingen kunde använda nätet. Och det var till och med radioskugga, så vi kunde använda våra mobiltelefoner. Och det var faktiskt otroligt skönt, måste jag säga.
Och lite stressande, eller?
I början var det.
Men sen så bara, nej, så länge vi var i huset så då var det, alltså, var så skönt. Det var inga telefoner som ringde, det var ingen som smsade, det var ingen som höll på. Sen när vi kom till en restaurang, då började alla på en gång, har ni wifi? Och så satt alla med sina telefoner. Jag tycker att det är ett sundhetstecken att man inte alltid måste vara online.
Sen borde jag ju kanske se bloggen lite mer som ett jobb.
Ja, för du får betalt för att
För just nu ser jag bara bloggen lite mer som så här rolig uppdatering. Men jag borde ju ta lite mer ansvar för den. Men ja, men som jag sa,
alltså, jag sitter och tjatar längre.
Nej, men som jag sa, när jag, om jag liksom inte, alltså det är som träningen, om jag slutar träna i 2 dagar, då har jag liksom redan tappat intresset typ. Eller alltså sådär. Och det är inte så att jag tappat intresset för bloggen, men då glömmer jag liksom av att jag ens har en blogg. Jag är såhär, oj, shit, jag måste blogga och ta bilder och sånt. Och sen så går bara dagarna. Tyvärr.
Ja, dagens verklighet. Ni måste springa iväg, tror jag, va?
Ja.
Klockan är 11:55. Vad ska ni göra?
Nu ska vi fotografera min nya kollektion med mitt klädmärke. Och Bianca har lovat att ställa upp som modell, vilket jag är jätteglad för.
Vilket är inte vi sånt.
Du har bara glömt bort det. Nej, så det är det vi ska göra idag. Och sen ska jag hämta till och gå till tandläkaren. Och ringa Benjamin som också ska till tandläkaren idag.
Ja, då har du koll på grejerna. Du då, Bianca, vad ska du?
Nej, jag ska ju...
Ja, fota.
Ja. Sen vet jag inte vad jag ska.
Så ni är tusen tack.
Tack själv, kära du. Baby, don't you know I'm not the one to fall this way for anyone? No, I think
like I need you this time. I need you, oh, I don't recognize this humble feeling. I've gone in my heels to make me get down on my knees. I had to be a much of all.
I skyggen av korona herjer akkurat nå verdens største meslingutbrudd I den demokratiske republikken Kongo. Vi I Leger uten grenser klare til å vaksinere tusenvis av barn mot dette dødelige viruset, men vi trenger din hjelp. Du kan bidra til å redde liv og beskytte barn mot meslinger ved å vipse til 2177. 50 vaksiner koster 180 kroner, men du velger selv hvor mye du ønsker å gi. Uansett, tusen takk for støtten. Vips til 2177. 77.